what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Citattecken, snart stålar på kontot. Och det skulle alltså vara klockan 13.53.
Men jag har absolut inte gjort det du tror jag har gjort. Jag vet inte hur de kommer hit. Tyvärr. Om jag visste hur de kommer hit skulle jag tacka dem.
Under fredagsmorgonen den 14 december klockan 09.58 får SOS Alarm in ett oroväckande samtal från en man som uppmärksammat brandrök från ett garage in till en fastighet i Borgholms kommun, Öland.
SOS 112, vad har inträffat?
Ja, det brinner i Flakeböle i Lundsson på Öland.
Ja, vad har ni i Flakeböle?
Ja, jag kom med bilen på längs vägen och fick se det och jag får inte liv i folket som bor där.
Men lugna dig, vad är det som brinner?
Det är ett utehyrt garage.
Är det ett garage som brinner?
Ja, bredvid huset precis.
Är det några hemma i huset då?
Nej, det är ju knackat på dörren för först, men ingen öppnar, så det är nog ingen hemma.
Ja, du ser att det kommer lågor därifrån.
Ja, det är mycket som fan.
Ja, och sen se om det är någon hemma i huset där.
Ja, jag har varit och knackat, men det är ingen som öppnar.
Mannen säger att det brinner. Han försöker få kontakt med dem som bor i villan intill garaget. Men antar då han inte får kontakt med personerna att de inte är hemma. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Det är den 14 december år 2012. En man har ringt in till SOS Alarm och larmat om att det brinner i en garagebyggnad. Garagebyggnaden som står i brand tillhör ett par i 50-årsåldern, Annika och Gustav. Garaget är beläget på tomten intill deras bostad. Det rör sig om en stor garagebyggnad med flera rum, en större verkstad, ett litet pumphus, ett kontor, pannrum, grovutrymme och ett förråd. När räddningstjänsten anländer till fastigheten konstateras det att det inte går att rädda garagebyggnaden. Byggnaden övertänds och totalförstörs. En av brandmännen som tillkallas under morgonen den 14 december är bekant med Gustav och Annika sedan tidigare. När han anländer till platsen försöker han få tag på Gustav. Han ringer upprepade gånger, men får inget svar. Han upplever att det hela är mycket märkligt. Då Gustav och Annikas bilar står på uppfarten in till deras bostad. Han tänker sig att paret eventuellt är ute på promenad med deras hund Sasso.
Det var ingen kontakt med han alltså.
Nej.
Så att... Sen var jag vet inte vilket jag var runt, men jag vet att jag var runt huset för att titta och lite så här, och jag hoppade upp i köksfönstret på utsidan för att titta in så att säga då, va. Jag tänkte om man såg någonting så att säga, och då fick jag ju se att det stod mjölk på diskbänken och jag såg det stod något mer matmässigt där. Och det, då kände jag liksom att det kändes konstigt naturligtvis. Då började jag ju på misstänka att det var inte riktigt rätt det här.
Mm.
Sen misstänkte man ju inte vad som har hänt då och så, men man kände att något var fel så att säga.
Mm.
Och jag var ju runt huset lite så här, och sen när jag inte fick tag på Gustav så att säga, då ringde jag en gemensam vän som heter frågade honom om Gustav hade något mer telefonnummer eller om han visste var han var eller någonting. Och...
Under släckningsarbetet hittas hunden Sasso avliden inne i garaget. Vidare hittas också Gustav och Annika avlidna.
Ja, jag vet, jag kom lite för sent. De hade kört igång matchen, det mördade vi tre.
Innan du lämnade, hade man då sett spår av någonting som kunde tyda på brott?
Det kan jag inte säga.
Nej.
Inte som vi kan säga.
Inte något med några kroppar eller...
Ja, kropparna var jag ju med och hittade så att säga.
Det var det?
Ja, men det kan man ju inte säga att det var brott då. Det hade ju inte vi någon aning om.
Nej, okej, då ställer jag fel fråga. När ungefär upptäcktes kropparna eller någon kropp?
Tidpunkten är ju svårt att säga, men jag vet ju att jag tror att det var polismannen som kom och hämtade mig, att han såg någonting som liknade någonting så att säga. Därför stod jag och spröt på gavlen vid pannrummet med vedhögen där borta. Och, så då var vi med fram och tittade och då såg vi att det låg något lite under en plåt som stack fram där i garagedelen så att säga. Och vi ville ju inte in, vi var ju inte inne i området så att säga och ville ju inte röra till något fall för undersökningens skull.
Mm.
Så, men då tyckte han att vi skulle ta bort. Det låg en plåt över och så frågade han om han ville att jag skulle gå in där, för han ville väl inte kanske skita med sig därför jag hade ju arbetskläder.
Mm.
Så jag var inne och tog bort den plåten då för att säkerställa vad vi såg.
Mm.
Jag lyfte bort den plåten och då såg vi att det var någonting där så att säga.
Mm.
Som liknade en människa.
Kropp av människa eller hund? Eller kunde...
Det var nog... Ja, det minns jag inte nu idag faktiskt.
Nej.
Men... Vilket det var av det.
Mm.
Men jag tror att vi hittade nog både en hund och det kan jag inte, jag minns inte det faktiskt vilket det var.
Mm.
I närheten av Annikas och Gustavs kroppar ligger det tomma och öppna bränsledunkar. Utöver det brännbar vätska på verkstadens golv. Intill kropparna hittas också en brandskadad svart tygkeps. En skjorta indränkt i Gustavs blod. Och ett par glasögon som även de är besudlade med blod. Enligt den rättsmedicinska undersökningen av Gustavs kropp har det framkommit att han utsatts för kraftigt våld mot huvud och ansikte innan branden bröt ut. Han har flera separata frakturer i huvudet och i ansiktet. Skadorna är resultatet av trubbigt våld mot främst baksidan av huvudet. Gustav har även en skada på höger underarm. Något som betraktas som en avvärjningsskada. På grund av det kraftiga våldet kan det ha varit svårt för Gustav att agera när branden bröt ut. Skadorna kan ha påverkat hans förmåga att ta sig ut ur garaget. Den initiala dödsorsaken blir trots det branden. När det gäller Annika har det rättsmedicinska utlåtandet påvisat en skottskada i hennes bål. Annika hade inte avlidit till följd av branden. Hon var död innan branden bröt ut. Hunden Sasso undersöktes av Statens veterinärmedicinska anstalt. Det upptäcktes då en stor blödning i underhuden vid hals och nacke och den första halskotan frakturerad. Troligtvis hade någon slagit eller sparkat mot Sassos hals eller nacke. Sasso var sannolikt död innan branden bröt ut. Det står nu klart för polis att det inte rör sig om någon olycklig brand. Det rör sig om ett dubbelmord. Och faktum är att det här hade hänt tidigare, bara 19 kilometer från den aktuella brottsplatsen. Så för att förstå den här historien bättre måste vi gå tillbaka i tiden, till året 2006. Det är en decemberkväll år 2006 som räddningstjänst kallas till ett hus i Byxelkrok, norra Öland. Grannar har uppmärksammat en brand och ringt till räddningstjänst. Personerna som bor i fastigheten som står i brand är 69-åriga Barbro och hennes sambo Bertil, 66. Samtidigt som fastigheten står i brand försöker grannar och anhöriga få tag på Barbro och Bertil, men utan resultat. Fastigheten går inte att rädda. Den brinner ner till grunden och man upptäcker senare två kroppar i ruinerna. Kroppar tillhörandes Bertil och Barbro. Dagar passerar och efter ungefär en vecka genomförs obduktionen av kropparna. Barbro hade avlidit till följd av branden, kolmonoxidförgiftning. Bertil däremot hade avlidit innan branden bröt ut, till följd av en knivskada mot halsen. Polisen står nu inför en utredning kopplad till ett dubbelmord. Och det finns en person som snart blir mycket intressant för utredningen. Det är en man vid namn Pierre Karlsson. Pierre Karlsson arbetar som snickare på ön. Han är också son till den avlidna Barbro. En polis som sett Pierre vid fastigheten hade reagerat på hans beteende. När fastigheten stod i full brand stod Pierre intill några brandmän på platsen och samtalade lätt. Emellanåt skrattade han. Det här är något som gjorde att polisen reagerade. Det var en allvarlig situation, inte minst då ingen visste vart Barbro eller Bertil befann sig i det skedet. Och sen en sak till. Ett år tidigare, år 2005, hade Pierres kusin brunnit in i sin fastighet. Fastigheten var så pass nedbränd att polisen inte kunnat finna några bevis på att ett brott begåtts. Det konstaterades vara ett olycksfall, men det här är något som får folk att fundera. Pierre misstänks för att ligga bakom dubbelmordet på sin mamma och hennes sambo. Polisen tror att motivet är pengar, då det framkommer att Pierre har det dåligt ställt ekonomiskt. Han har stora skulder hos kronofogden. Pierre och Barbro ägde mark tillsammans. Men då man var rädd att kronofogden skulle mäta ut marken så stod den enbart skriven på Barbro. Dagen innan branden bryter ut försöker Pierre få ett lån hos banken. Han är i stort behov av pengar för att betala av sin skuld hos kronofogden. Om han misslyckas med betalningen blir det tal om exekutiv auktion på Pierres fastighet. Men för att Pierre ska få lån hos banken behöver marken som han äger tillsammans med Barbro stå som säkerhet för lånet. Det innebar i sin tur att han behövde ha sin mammas godkännande. Pierre är inte särskilt samarbetsvillig under polisutredningen. I förhör säger han nästan ingenting. Polis informerar honom om att man känner till att han behövt betala in en stor skuld till kronofogden samma dag som branden inträffade. Trots Pierres ovilja att samarbeta och hans nekande till att han är inblandad grips han och häktas, misstänkt för morden. Pierre åtalas, men det finns inget som knyter honom tekniskt till platsen och brotten. Målet bygger på indicier och i mars 2007 frias han i tingsrätten. Ja, öborna är splittrade i sina åsikter om vem som ligger bakom dubbelmordet på Pierres mamma och hennes sambo. Vissa är övertygade om Pierres skuld, baserat på flera vittnesmål som talar emot honom. Andra står fast vid att han är oskyldig. Pierre frias alltså i rätten år 2007. Många på ön är dock rädda. Vissa fruktar Pierre då de fortfarande tror att han är den skyldige. Andra är oroliga över att det finns en mördare som går lös. En mördare som varken misstänks eller åtalats för brotten. Och likheterna med det som skedde vid brottsplatsen och fastigheten år 2006 kopplat till det som sker vid Annikas och Gustavs fastighet är slående. Det här är något som skapar misstankar på nytt. Vi ska nu gå tillbaka till år 2012 då Annika, Gustav och hunden Sasso hittas avlidna efter en brand i deras garage. Pierre hade tidigare varit i fokus för ett liknande brott, vilket gjorde att han tidigt blev misstänkt för att ha varit inblandad i det som hänt vid Annikas och Gustavs fastighet. Pierre kände Gustav och Annika väl. Inte minst han arbetat som snickare på ön och utfört flera arbeten hemma hos paret. Pierre hade även nu, liksom för tiden för branden år 2006, en dålig ekonomi och skulder hos kronofogden. Familjens hus var mycket högt belånat med en ränta på 9%. Och lånet var avbrutet på grund av en utebliven betalning. Kronofogden hade begärt att betalningen skulle tas från huset. Pierre hade också sin lön utmätt och fick behålla 13 744 kronor av sin lön varje månad. Polisen har misstankar mot Pierre. Men mer än så har man inte initialt. Det är först efter att kronofogden gör en utmätning i Pierres bostad som tekniska bevis träder fram. Under utmätningen den 12 april år 2013 tar kronofogden med sig flera gevär från Pierres bostad. Pierre hade licens och tillstånd att förvara vapen. Polisen beslagtar gevären och skickar dem vidare till SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium. Dåtidens NFC, Nationellt forensiskt centrum. SKL får i uppdrag att undersöka gevären. För som ni kanske minns hade Annika blivit skjuten i bålen. Det är därför av intresse för polisen att ta reda på om det är något av Pierres gevär som används. Och nu kommer det stora genombrottet. Under den tekniska utredningen anträffas det blod på ett av gevären. Resultaten talar extremt starkt för att blodet tillhör Gustav. Kort därpå, den 26 april år 2013, grips Pierre. Senare åtalas han för dubbelmordet. Under den efterföljande rättegången berättar Pierre att han hade en god relation till Gustav. De lärde känna varandra runt 19-årsåldern. Gustav hade i sin ungdom arbetat på olika båtar som fiskare. På senare år arbetade han som sjöbefäl där hans främsta uppgift var arbetsleda till havs. Pierre och Gustav hade fiskat ihop flera gånger. De hade även arbetat ihop på ett fartyg flera år tidigare. Med andra ord kände de varandra väl. Utöver det hade Pierre gjort ett flertal snickerijobb i Gustav och Annikas fastighet. I rätten berättar Pierre om sin relation till Annika.
Hur, vilken relation hade du till Annika?
Ja. Jag vet inte om jag ska förklara hur det har gjort illa åsikter om. Ja, vän. En stöttande var de ju. Alltid varit kompis med Annika. Vi är ju klasskamrater.
Jaha, så ni gick i samma klass?
Ja. Antingen hon och jag i B eller tvärtom. Man blandade ju inte skola med skola när man kom till högstadiet.
Du sa här stöttande. På vilket sätt stöttade?
Ja, det var sedan 2006.
Och den brottsutredningen då, ja.
Annika och Gustav var några av dem som trodde på Pierre under 2006 när han stod anklagad för dubbelmordet på sin mamma och hennes sambo. Gustav hade skickat ett flertal brev till Pierre när han satt inlåst på häktet.
Hur var det med Gustav? Var han, stöttade han dig?
Ja, han skickade minst 3 eller 4 brev till mig när jag satt. på häktet.
Mm. På vilket sätt stöttade Gustav dig?
Jag stöttade och stöttade. Liksom. De trodde på mig. De pratade inte skit om mig. Ljög inte om mig.
Det har sagts att Gustav brukade se till så att du fick jobb eller att han försökte...
Ja, jobb. Alla jobb som han eller Annika skulle göra på sina saker skulle, gjorde ju jag. Så han raggade väl inga extra jobb. Han var inte ut på byn och skaffade jobb åt mig.
Nej.
Och där vet jag inte vad det kommer ifrån. Man pratade ju inte skit om han liksom givetvis... Sa han att jag var en bra snickare.
Kan man säga att han kanske rekommenderade dig i förhållande till andra? Mm.
Om det gör raga jobb så, okej.
Okay. Ja, nej men det kanske är en bättre beskrivning.
Pierre får nu frågan om vad han minns från den 13 december. Samma dag som han bedömt att Annika, Gustav och Sasso avled.
Den här tidslinjen och se om det går att återminnas den 13 december. Du har ju varit förhörd i några omgångar om vad som hände den här dagen. Och jag tror att det bästa är väl om du ges möjlighet kanske att själv med egna ord försöka komma ihåg eller minnas vad det var du gjorde den 13 december 2012.
Jag åkte ner till jag berättade att jag var där nere. Man stängde av vattnet. Och... sen åkte jag... Nu är jag inte riktigt 100% säker. Och sen nu när man har läst allting fram och tillbaka så har det blivit virrigt här nu. Jag för mig åker bort till... Ja. Jag hämtar de här dörrarna. Och så kör jag då till Annika då och lämnar dörrarna. Och de ställer vi in i garaget bredvid snipan, men de har de ju hittat där också. Så.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pierre berättar att han lämnat ett par skjutdörrar hemma hos Annika och Gustav. Pierre poängterar att han fått skjutdörrarna gratis och att det aldrig varit aktuellt att ta betalt av Gustav och Annika för dessa dörrar. Gustav befinner sig till sjöss när Pierre kommer förbi med skjutdörrarna. Pierre berättar att han ställer skjutdörrarna i garaget och att han inte går in i fastigheten. Däremot ska han ha varit inne i fastigheten dagen innan och druckit kaffe.
Vet jag inte riktigt. Om jag åker till Lutto eller jag åker hem norröver igen alltså, och så tar den här stugorundan där då. Olika stugorna. Titta till.
Och stugrundan, är det den du har ritat ut på någon karta?
Ja.
Att du åker runt?
Mats Bengtsson.
Pierre börjar nu berätta en lång historia om dagen. Han tittar till några stugor i närområdet. Sen åker han vidare hem för att invänta virke till ett bygge. Pierre sätter sig sen i bilen igen. Han berättar att han kollar till stugor, packar upp virke och hur han åker fast i en snödriva. Han beskriver flera händelser under dagen, vad han gör och vart han åker.
Klockan 13:53 så skickar du i ett sånt här gult sms till citattecken snart stålar på kontot. Och det skulle alltså vara klockan 13:53. Och då undrar jag, i vilket sammanhang skickar du det sms-et?
Sammanhang? Det står ju här på den här stycken. Hon frågar ju om jag ska få pengar. Och jag svarar ju ja. Och då frågar hon, betyder jag snart står där på kontot? Jag räknar med att det där brevet ska komma och att jag ska... ja, sätta in pengarna.
När du skickar det här, har du hämtat kuvertet då? Har du det hos
Nej.
Dig?
Kan vi be att den med telefonen lämnar salen?
Är vi inlåsta? Vad säger brandmyndigheten?
Ja.
Nej, hon får gå ut.
Nej, vilket... De som har telefonerna på får inte vara i salen.
13:53, den 13 december, skickar Pierre ett sms till sin sambo. Han skriver, snart stålar på kontot. Pierre hävdar att han skrev så då han inväntade skatteåterbäringen från Skatteverket just den här dagen. Dock har Pierre från året innan varit med om den här proceduren tidigare. Pengarna som man skulle fått i skatteåterbäringen har direkt utmätts till kronofogden. Därför betraktar man den här uppgiften från tingsrättens sida som högst osannolik.
Jo, du var alltså, du sa så här då att du hade inte hämtat kuvertet när du skrev snart stålar på kontot. Var det så jag skulle?
Ja, jag hämtade det vid 3 för posten var inte kommit så tidigt.
Jag är lite fundersam på om du möjligen kunde ha hämtat det här istället klockan 2 posten. När du ändå var här uppe, du hade ju varit och fixat med det här virket.
Ja, nej, jag har inget minne av det. Det, då var faktiskt inte posten kommer, för på vintertid kommer posten så sent.
Mm.
Som ni kanske minns har Pierre varit hemma tidigare under dagen för att invänta virke. Och brevet som nu nämns är ett brev från Skattemyndigheten. Pierre beskriver att han trodde att det här brevet skulle innehålla en utbetalningsavi som han skulle kunna begära ut från banken samma dag. Han påstår att posten kom sent den här dagen och hade därför inte kommit fram när Pierre var hemma tidigare. Pierre berättar att han åker till banken med brevet. Han har då inte öppnat kuvertet för han är övertygad om att det kommer att röra sig om just en utbetalningsavi. Men när Pierre står vid banken öppnar han brevet och ser då att pengarna är överförda till kronofogden. Pierre fortsätter att berätta om dagen. Men uppgifterna kommer inte betraktas som sannolika från tingsrättens sida. Vi lämnar den här delen av utsagan. Pierre greps den 26 april. I ett förhör den 29 april får han vetskap om att polisen hittat blod på ett av hans gevär. Blod som tillhör Gustav. I rätten försöker Pierre förklara eller hitta möjliga vägar för hur blodet hamnat på geväret.
Men jag har absolut inte gjort det du tror jag har gjort. Jag vet inte hur de kommer hit. Tyvärr. Om jag visste hur de kommer hit skulle jag tacka.
Mm. Det var precis, höll jag på att säga, vad du sa vid det förhörstillfället. Sen vid senare förhör så...
Vilken sida har vi det?
Ja, det finns på sidan 1531, förhör den 29 april. En bit in i det förhöret. Sen vid senare förhör så har du ju lämnat, kan man väl säga, olika teorier eller haft, så att säga, eller gjort försök att försöka komma på vad det kan bero på. Är det någonting av det som du vill berätta om?
Ja, det om jag har fått med mig bro ifrån Gustav. Det vet jag inte. Och sen vet jag inte hur länge det kan hänga kvar. Antingen på mig eller på bussen. Antingen. Jag har ingen aning.
Har du något konkret tillfälle som du kan komma på då du skulle ha fått Gustavs blod på dig?
Jag har ju sagt när han har den här skadan i huvudet, men det har ni ju inte fått något svar på, så att det är... Jag vet inte.
Jag har ju visat det här fotografiet,
ja,
på Gustav.
Jag vet att ni har visat det fotografiet.
Det var ju
jag
den...
säger inte att det var precis den 12 december.
Men det var den
6. Ja,
den 6 december var det fototaget.
Ja, mm. Jag kan inte säga när det var, men någon gång var det när vi var hos... I alla fall. Då hade han ett slag här. Det var väl att skinnet hade rullat av det. Jag brukar ha fullt och sådana i huvudet här när på byggena. Men hade han få, jag för mig han sa att han hade fått någonting i skallen. En talja eller någonting. Eller ett brock på någon båt. Men ja. Jag...
Du sa att det skulle ha varit när ni var hos...
Ja. Jag har för mig att vi var där, för då var han ju över hos oss då när han var hemma.
Ja.
Jag kan inte säga exakt att det var någonting sådär. Men...
Pierre försöker ge en möjlig förklaring till hur Gustavs blod hamnat på hans gevär. Han nämner då en huvudskada som Gustav haft vid ett tillfälle då de träffats. Men vittnen som träffat Gustav i samma veva har inga minnen av någon huvudskada.
Och jag funderar på om du har någon kommentar till det.
Vad ska jag ha för kommentar till det? Nej, jag säger ju inte att det är exakt på den tiden han är där. Om det är innan eller innan han är hemma. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Mm. Var han på någon annan båt också? Det vet man inte. Han hoppade ju på alla båtar. Han jobbade ju jämt.
Ja, de båtar han hade i övrigt så var det ju på sommaren. Och sen är det ju boxerbåten. Men det är väl mer bara tillfälliga insatser.
Jag vet inte. Han kanske var på hela tiden nu. Jag har ingen aning. Vi har inte diskuterat det så. Det var middagar vi diskuterade på. Det var så ofta med mat. Mm.
Men det här såret i huvudet, när du såg det här såret...
Ja, ett sår. Det var skinnet var avrullat. Det finns inte så mycket. Det kan bli sår här. Det är ju bara skinnet som rullas av. Han hade samma frisyr som jag har.
Men var det något blod i det här?
Det var ju rött. Det är alltså, skinnet var avrullat.
Ja. Men var det någonting som rann? Eller att det rann
blod? Det var ju inte nytt då. Jag vet inte om det rann om man kom emot det. Jag har ingen aning. Men jag såg inte att det rann då. Jag såg bara att han hade ett sår i huvudet. Jag såg det ut precis som jag sa.
Mm.
Jag brukar också slå emot det.
Men kom du emot honom på något sätt då? Eller?
Kom emot. När Gustav kommer och hälsar på mig, då kommer han fram och lägger ena armen om och kramar till då. Typ sådant.
Morden på Annika och Gustav har utifrån bevisningen sannolikt inträffat mellan 17.00 och 18.30 den 13 december. Under den här tiden har Pierres telefon varit avstängd. Det här är något som är mycket intressant. Pierre har påstått att han åkte till Kålstad utanför Borgholm för att arbeta under tiden då telefonen var avstängd.
På På vilket sätt märkte du att den hade stängt av sig?
Antagligen efter att se hur mycket klockan var och då var skärmen svart. Eller någonting sånt. Eller man ska ringa.
Har du en uppfattning av under hur långa tider den kan ha varit avstängd som du inte var medveten om?
Jag vet inte. Jag ser ju inte när den svartnar. Jag ser ju bara när jag tar upp telefonen och tittar på den. Jag kan ju inte veta exakt hur länge det är.
Mm. Den nya telefonen, eller ska vi säga telefonen utan spräckt skärm?
Ja, men det
gick alltså igång den 10 december. När märkte du ungefär från det att du bytte telefon att det var samma problem med den?
Ja, jag tror det var med en gång.
Ja.
Jag får med det. Jag var lite irriterad på det.
Pierre Karlsson menar att hans telefon stängde av sig själv eller att han omedvetet orsakade att den stängdes av mellan klockan 16.22 till klockan 18.49 den 13 december. Åklagaren har presenterat två undersökningar av Pierres telefon som starkt tyder på att telefonen som han använde den 13 december inte stängde av sig själv. Det är flera omständigheter som är oklara kopplat till fallet. Pierre berättar om händelser som ter sig osannolika. Inte minst att han kör fel efter att han varit på arbete i Kålstad. Han är uppvuxen på ön och har tidigare uppgett att han känner till alla vägar och rutter mycket väl. Som tidigare nämnt har Annika och Gustav sannolikt bragts om livet mellan 17.00 och 18.30 den 13 december. Klockan 18.49 startar Pierre igång sin mobiltelefon. På vägen hem ringer han flera personer. Han ringer bland annat en man som vi valt att kalla Sven. Pierre har som uppgift att titta till Svens stugor i Grankullavik och Neptun i Åkrar. Sven har i förhör uppgett att han och Pierre kände varandra väl. Den aktuella kvällen, den 13 december, diskuterar Pierre och Sven husbyggen och ersättning för tillsyn av stugorna. Utöver det ber också Pierre om att få låna pengar. I det här samtalet reagerar Sven på att Pierre låter mycket stressad och forcerad. Han har aldrig tidigare upplevt Pierre på det här sättet. Den 18 december, 5 dagar efter morden, samtalar de igen. Pierre ska då ha sagt att Sven kunde förvänta sig att bli uppringd av polisen. Detta på grund av branden och morden. Sven uppger att Pierre ska ha sagt att han inte behöver berätta hela sanningen för polisen. När Gustav, Annika och Sasso hittas avlidna i garaget upptäcker man också att någon brutit upp ett kassaskåp i garaget. Det här kassaskåpet ska ha varit placerat i garaget i flera års tid. Pierre kände sannolikt till att kassaskåpet var placerat i garaget. Inte minst då han varit med och utfört ombyggnation av fastigheten. Kassaskåpet har öppnats med avsikt och kom åt pengar och värdesaker. Det finns flera besvärande omständigheter i kontrast till Pierres utsaga. Pierre har inget alibi för tiden då brotten begåtts. Ett vittne har uttalat sig om att han sett Pierre köra på Vedbornvägen vid 16.30 den 13 december. Vedbornvägen är alltså samma gata som Annika och Gustav bodde på. Enligt vittnen körde Pierre i riktning mot Annikas och Gustavs bostad. Åklagaren frågar vad Pierre har att säga om vittnets utsaga.
Vad du har att säga om det?
Ja, jag var inte där. Han måste ha sett en annan bil.
Ja, men han sa att han var säker på din bil och den gröna randen och så.
Ja, det sa han. Men det var mörkt. Man såg den på 100, 150, 200 meter. Så jag kan inte förstå hur han kan skilja en liten grön rand på så långt håll i mörkret.
Klockan 15.07 har Pierre tankat 7 liter diesel som han troligen tappar upp i en dunk. I det här avseendet tänker man sig att Pierre kände till att Annika och Gustav förvarade dunkar med bensin i garaget. Den här tankningen på 7 liter diesel var avsedd att ha med för säkerhets skull inför den planerade anläggningen av branden. Jag läser ur domen. Pierre Karlsson har uppsåtligen mördat 2 av sina vänner för att komma åt pengar. Omständigheten är sådana att han i förväg beväpnat sig med ett hagelgevär och att han använt vapnet mot den helt skyddslösa kvinnan. Även om det inte är helt klarlagt hur dödandet av Gustav inletts, anser tingsrätten att det genom skadebilden på Gustavs huvud framgår att den angripits bakifrån med ett hårt tillhygge. Pierre Karlsson ska alltså nu dömas för 2 fall av mord och även för en mordbrand som helt uppenbart har anlagts för att dölja spår efter det uppsåtliga dödandet. Enligt tingsrättens mening finns här inget annat val än att döma Pierre Karlsson till livstidsfängelse. Pierre dömdes mot sitt nekande i Kalmar tingsrätt den 3 september 2013. Domen överklagades senare och prövades i Göta hovrätt. Hovrätten kom fram till samma bedömning som tingsrätten. Men här var rätten inte enig. En av de 5 ledamöterna ville frikänna 56-årige Pierre. Det starkaste beviset mot Pierre var blodet på geväret. Men en av hovrättens ledamöter ansåg att det fanns möjlighet att blodet hade hamnat på bussen på annat sätt. Domen överklagas återigen, men högsta domstol väljer att inte ta upp fallet på nytt. Du har lyssnat på Svenska Brott. Mitt namn är Tove Wallner. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.